Det är fredag och dags för slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger. Varmt välkomna. Vi ska blicka ut i världen där idag i München i Tyskland ett stort antal statschefer, forskare, diplomater och politiker samlas och begrunda vår krisskakade planet. Man vill säga att det är många saker som är problem där samtidigt. Och det får oss att samlas här i slaget efter 12 med Mariette Hägglund som är forskare på Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
Tack.
Yrsa Grüne-Loma som är journalist och krönikör på Huvudstadsbladet. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Rickard Husso som är Yles korrespondent i Bryssel. Du är med oss per Skype här. Hej Rickard.
Hej hej.
Det här att arrangörerna för den här konferensen målar upp en mycket dyster bild. Och jag tänkte inleda med att säga så här. När jag var väldigt liten, det var det på 70-talet. Jag kommer ihåg tv-bilder av amerikanska flygplan som släpper napalm i Vietnam. Och sen dess har det varit 7 resor värre och bättre emellanåt. Men det har varit ett lite så här pågående elände. Är det så att läget i världen, om vi börjar med den stora frågan, är det värre nu än tidigare? Vad säger ni?
Det är väl både och, tror jag faktiskt. Jag tror att man kan ge ett entydigt svar på det hela. Men jag tror att det är ett stort misstag att tro att man kan vända klockan tillbaka. Vi tänker ju alltid på tiden så där som en linje och så är framtiden någonstans där igen. Då. Andra tänker nu för tiden så där lite som att det går i en cirkel, att allt gammalt kommer tillbaka på något sätt. Något entydigt svar har åtminstone inte jag.
Nej, inte jag heller. Kanske man har sett en sån trend att den här tidigare liksom världsordningen och den här optimismen som kanske fanns efter att kalla kriget tog slut, så var det en viss tid som man trodde på att den här liberala världsordningen och länder skulle bli demokratiska, att den här trenden skulle fortsätta. Men nu tror jag att det har liksom kanske insetts att det är inte realistiskt, att det kanske handlar om lite naivitet och den värld som vi nu lever i har inte utvecklats så som man kanske för 15 år sedan tänkte.
Mm. Jag var inte själv med på 70-talet då det begav sig, men jag kan föreställa mig att världen ändå på något sätt var lite mer förutsägbar, även om det fanns konflikter, alltså att det här kalla krigets upplägg ändå gjorde att man på viss kanske kunde räkna framåt och förutse vad som skulle hända på ett annat sätt. Nu har vi ju en värld där nya typer av hot och utmaningar seglar upp, och det kanske är det här som man också försöker tackla vid den här säkerhetskonferensen i München.
Mm. Men jag vet inte riktigt, jag har alltid lite besvär. Jag menar, jag kommer ju bra ihåg till och med 60-talet. Så att jag har lite besvär med det här med år noll. Att varför ska man liksom börja räkna att det här med den här utvecklingen? Att när jag nu tänker på den här rubriken för den här Münchenkonferensen så stötte jag ju faktiskt på en sån här, det är egentligen två böcker som gavs ut för mer än 100 år sedan. Mm. Där man egentligen, på tyska alltså naturligtvis, Untergang des Abendlandes, där man liksom egentligen, det fanns liksom de här konflikterna liksom, de mer kanske så där accentuerade inom Europa.
Det var så väldigt ungefär med västvärldens undergång, kan man väl nästan.
Jo, men då var det liksom den konstellationen, var det liksom att det var liksom, som jag har nu förstått det, att det, den här tyska ordningen mot det här liksom, ska vi säga, brittiska kulturen och franska kulturen och så här, att det är motsättningen var liksom där, att jag har alltid problem med det där år noll, att hur långt ska vi nu riktigt liksom gå, att borde man kanske vara lite mindre koncentrerad på noll, att när börjar någonting och är utveckling, då kommer vi in på svåra frågor.
Alltså, jag kände bara, jag måste, när någon påstår att det är värre än någonsin, jag måste fråga er om ni håller med om den saken helt enkelt. Men de här arrangörerna, alltså den här stora internationella konferensen, man listar ju då konflikt efter konflikt. Alltså det är Indien, Kashmir, Pakistan kommer inte till ro. Det har snart dött 100 000 i Afghanistan i de här sista många, många åren vid det här lagens konflikter. Och i Yemen har vi en humanitär katastrof som bara rullar på. Alltså, vi är ju till vardags här nu rädda för att några hundra människor har dött i det här coronaviruset. Samtidigt läste jag någonstans att 20 000 människor svälter ihjäl varje dag, hela tiden. Att mena, och Libyen, ett elände, Venezuela kraschar, alltså, och för att nu inte tala om klimat och annat. Så att vi har nog att tänka på, men är det så där att den här säkerhetspolitiska strukturen, nämnde du här, Mariette Hägglund, det här att USA med Donald Trump vänder sig, vill inte vara med riktigt längre. Och Europa som vi trodde, vi europeer, tänkte oss ju att vi har en roll här, och det verkar vi ju inte ha. Det här är egentligen så här huvudtemat. Den här västvärlden, som kanske redan var man inne på orolig för 100 år sedan, men att västvärlden som har burit upp FN-system och som tänkt sig att det här ska vara en viss ordning och företräda bra värden som demokrati och mänskliga rättigheter och fri marknadsekonomi, att den håller på att försvinna. Och vad får vi istället? Hur ser ni på den här utvecklingen? Vad säger ni?
Jag vet inte om den försvinner, men den förändras. Så att jag vet inte, jag har lite svårt för sådana här domedagsprofetior. Jag tycker ju att allt egentligen alltid förändras. Att det är ju det enda bestående, som man brukar säga. Att det där med väst och vad som inte är väst, så liksom, det är ju intressant att när, i en global värld, så är ju inte heller liksom väst lika väst som det var innan världen blev så global som den är idag. Alltså det kommer ju folk från andra länder, det kommer intryck, folk härifrån reser annorstädes. Alltså den här blandningen blir ju helt annorlunda då. Och då har jag sett det som så, jag är ju varken forskare eller någonting väldigt viktigt, men jag ser det som så att det här, sen kommer den här liksom strävan tillbaka till det som är litet och tryggt och min egen lilla trädgård, och där liksom har det här sen en nisch som talar om vardagliga problem, så att säga. Men det där, men inte vet jag riktigt om man nu ska vara så rädd för förändring.
Flera av de här temana som har tagits upp här i den här rapporten, så handlar ju ganska mycket om globalisering, och det har vi ju sett exempel nu på senaste tiden med coronaviruset, att det visar vilka liksom svårigheter eller vilka problem det kan finnas med den här ökade globaliseringen och vad det innebär. Och samtidigt så måste man ändå komma ihåg det att konflikter har vi haft oberoende på 1900-talet. Det handlar ju ganska mycket om det här kärnvapenshot och mellanstatliga konflikter, att inom Europa så var det ganska mycket osäkerhet och så, men att deras karaktär har kanske då ändrats på de senaste årtiondena, att vi ser allt mer liksom interna konflikter som sen kan utnyttjas av regionala och liksom världspolitiska spelare, vilket kanske en trend som nu har ökat, att sen mellan konflikter mellan stater har minskat på de senaste årtiondena. Och sen gällande den här liberala världsordningen eller EUs roll överhuvudtaget, så har vi ju, om vi tänker på att titta på över 10 år sedan, så talar vi ganska mycket om att EU och Turkiet, det här samarbetet och Turkiet skulle vara en potentiell EU-medlemsstat. Men nu när vi ser på situationen idag, så känns det ju liksom idén ganska absurd för tillfället, att så som vi såg med den här flyktingkrisen, så att säga, så börjar ju Turkiet använda sig av det här kontrakter som EU och Turkiet hade då fått ihop, att Turkiet skulle ta hand om de här flyktingarna och inte släppa dem vidare till EU. Och så började Turkiet använda sig av det här hotet mot EU. Så att till exempel det har ju förändrats också inom EU, så har vi ju sett liksom Polen och Ungern har börjat kanske gå mot ett annat håll som man inom de flesta liksom medlemsstater skulle önska.
Rickard Hoso, det här att trodde vi europeer att, igen vi och vi, men alltså som någon slags pluralis kollektiv här, att vi stod för de rätta och bra värderingarna, men vi verkar ju inte få ihop det.
Jag tror nog att man inom EU fortfarande tänker att man står för kanske inte absolut sett rätta värderingar, utan åtminstone att man strävar efter rätt saker och försöker jobba i den riktningen, till exempel då det gäller fredsförebyggande eller då det gäller att stävja klimatförändringen. Problemet är ju det att EUs andel och roll, så att säga, i globala sammanhang blir mindre. Rubriken eller temat för den här årets säkerhetskonferens är ju westlessness, alltså en sorts ordlek där man då antyder att det kanske finns en tid eller en punkt då väst inte spelar en så stor roll. Jag vet inte ännu om vi befinner oss där, men om vi vänder på orden så istället för westless säger less west, så beskriver det kanske ganska bra den situationen vi står inför. Alltså det är ju oundvikligt att västvärldens roll, så att säga, gradvis blir mindre, att EUs andel av den globala befolkningen 5-7% för tillfället, och också EUs ekonomiska betydelse minskar, och då måste man förstås fundera mer noggrant på det, vilken roll man vill spela och i vilka sammanhang det är där EU verkligen kan ha en roll. Och då tror jag nog fortfarande att det är frågor som demokrati, fredsförebyggande, även om det inte är väldigt lätt.
Ja, om det är så här, så då vill jag nog väldigt gärna lyfta upp EU så där som modellexempel, för jag tycker att ett av EUs allra största problem är det att unionen inte riktigt kan hantera sina interna områden. Jag tänker på Katalonien, jag tänker på Skottland, jag tänker på, det lär finnas tiotals, jag menar inte nödvändigtvis nu Åland, men jag menar det finns liksom inget forum som kan ta upp det här, och vem är då EU att komma och tala om demokrati och liberala värden och man ska lyssna på den ena och den andra, och man samtidigt stoppar politiska aktörer i Katalonien på långa fängelsestraff, till och med sådana som har blivit invalda i EU-parlamentet. Så att jag har nog en väldigt skeptisk inställning till alla dessa vackra ord.
Det har man ju kutym av, att man, eftersom man vill ju inte blanda sig in i till exempel Spaniens inre angelägenheter, så där ligger man ju väldigt lågt. Men jag tänker ju på en sån sak att alla de här fina tankarna om våra värderingar och värden som ju våra, vi tar ett exempel, våra grannar här på andra sidan Finska viken, Estland och Baltiska staterna, som ju inser att försvarsviljan i EU att komma och försvara Baltikum om det händer något vid deras östra gräns är ganska liten, och det är egentligen bara USA som kan på riktigt. Inte kommer några portugiser. Om någon kommer, då kommer amerikanerna. Om inte gör det heller, så då...
Men man kan ju försvara på olika sätt. Alltså det här är ju alltid det här, att man tror ju alltid att artikel 5 i NATO-stadgan betyder det att alla rycker ut med sina arméer, men det är ju inte alls på det sättet. Nej. Det bestämmer ju varje parlament själv. Och det där enda gången som den aktiverades var ju faktiskt efter 9-11, alltså efter terrordåden då mot USA. Och då handlade det om att man ställde till förfogande övervakning och sånt, så att USA kunde så att säga lösgöra sina militära resurser. Alltså, men om det är solidaritet det handlar om, vilket om jag har förstått rätt, så handlar ju EU också om det. Så,
delvis, ja.
Så då tycker jag ju nog att det kan man ju riktigt friskriva sig, jag är ju inte heller liksom vältra över det på någon annan. Det står ju också i strid mot det att vissa, till exempel Finland, vill ju väldigt gärna att EU ska ha en starkare militär- och säkerhetspolitisk roll. Så nu är det liksom många, många öppna frågor faktiskt att ta i.
Men många pekar sig, ja, jo, vi borde, vi kunde, vi har rätt åsikter, men vi kan inte, där Syrien, EU borde, skulle kunna vilja ha en uppgift eller något sånt där. Man använder såna här konjunktiver här. Men förmår inte. Det är Ryssland som går in, det är USA som går in, det är Turkiet som går in. Men EU gör ingenting. Kan, vill eller?
Ja, man har ju ganska, eller inom internationell politik och speciellt inom akademien och sånt, så har man ju talat ganska mycket om att i Europa har man lite allt för mycket på det här med USAs militärkraft, och vilket som nu... Man kan ju ha olika åsikter om det, att har de tidigare varit tillförlitliga eller inte, men kanske det nu på senaste tiden har ändå insetts att vad som har hänt nu på de 10 senaste åren, kanske också i och med Trump, han har ju då helt öppet sagt, han har kritiserat NATO, han har kritiserat EU, han har kritiserat västvärldens politiker och liksom då dragit sig lite tillbaka. Och samtidigt så när vi sen ser på andra aktörer i världen, så har vi Kina och Ryssland, det vill säga EU är en mindre aktör i Mellanöstern, militärt sett mindre aktör jämfört med Ryssland, ekonomiskt sett mindre aktör jämfört med Kina.
Mm.
Och trots faktum att vi är ändå i närheten av Mellanöstern, så har vi ändå inte den här samma aktörskap eventuellt då som de här andra stora spelarna.
Mm. Så vi är inte beredda att sätta så här kraft bakom det vi egentligen tycker?
Men det är väldigt svårt. Alltså, jag tänker nu på det här Trumps utspel med det här så kallade fredsavtalet för Israel och Palestina, vad kan man nu då göra? Det är liksom så att säga de stora pojkarna som leker där, och så har inte EU har ju försökt ta en roll i Mellanöstern faktiskt för länge sedan redan, men det är nu någonting lite svårare att hantera.
Vad säger Richard Hus om det här? Det där att EU inte riktigt samma från och sen 1 februari som vi var tidigare, en kärnvapenmakt har ju lämnat EU på något sätt, och den andra, Frankrike, vädrar lite morgonluft här. Så att hur...
Det är ju intressant, alltså framförallt Brexit, vad det kommer att innebära för EU säkerhetspolitiskt, för Storbritannien har ju och är fortfarande en global aktör inom det här området, och en av de här centrala frågorna nu under de här kommande förhandlingarna så kommer ju att vara i vilken utsträckning man fortfarande kan fortsätta med det här samarbetet. Sen kom ju president Macron här alldeles nyligen med ett utspel där han då lekte med tanken att den franska kärnvapenarsenalen kunde då användas mer de övriga EU-länderna till godo. Det här har ju varit ett förslag som tidigare inte har tagits emot med så väldigt öppna armar, kanske inte heller den här gången, men det visar förstås på också att det rör på sig på den här fronten. Säkert också någonting som kommer att diskuteras vid konferensen i München som början.
Men det är också, vi talar väldigt mycket om Mellanöstern och de här nuvarande så att säga, konfliktområdena eller problemområdena. Men ganska sällan hör vi talas om det här höga nord, så att säga, Arktis. Mm. Där då alldeles i november tror jag det var som vad heter det, amerikanska flyget undersökte möjligheterna att bygga någon sorts bas på Jan Mayen som är en ö där långt uppe mellan Grönland och Norge. Vilket betyder i praktiken att om de gör det, även om det är nu precis de här tunga bombplanen kan landa där, men om det blir någon form av liksom bas för amerikanerna under övningar och sånt, så betyder det att den ryska ishavsflottan inte kan röra sig fritt ut, utan den är under så att säga översikt. Att jag tycker ibland att vi tittar liksom lite för mycket på, om vi nu då tar EU, och där, liksom Mellanöstern så det är nog hemskt svårt att börja nu komma in där och få en väldigt aktiv roll, även om det kanske vore önskvärt. Men vi kunde ju liksom vara lite mer förutseende och titta liksom lite åt andra håll där vi ändå har en nisch, där vi har en där är det många EU-länder har en direkt liksom geografiskt intresse. Mm. Och också likasinnade länder, om man så vill säga Norge och så här. Så att jag tycker lite att man kunde ju ta sin plats någonstans där det finns ett litet tomrum.
Jo, gällande Arktis så ser man ju också kanske inom den här världspolitiken också från Kinas sida att de har ju också nu för tiden en Arktispolitik och de vill öka sitt läge liksom där i Arktis överhuvudtaget. Och en annan som då relaterar också till den här rapporten, så det stod ju om klimatförändringen där också. Och Arktis relaterar också väldigt starkt till den här klimatförändringsfrågan, för att sen om vi i framtiden kommer att se ett öppet hav under till exempel sommarmånaderna, så kommer det ju att ändra dynamiken där väldigt mycket, eftersom nu Ryssland egentligen då har haft, eller har, är den stat som har de mest områden inom det arktiska havet. Men om isen smälter, så kommer transportmöjligheter också att öppnas, vilket har ett intresse också för Kina och borde också ha för EU och Norden likaså, samtidigt också med USA.
Trots att Kina som bekant ju är ganska långt från Arktis. Och ni kommer ihåg det här att Donald Trump ville köpa Grönland av Danmark. Och det var ju många, det lät ju väldigt roligt, men det var inte så, alltså, så,
det är alldeles
så
logiskt
dumt
att han
tänkt.
Ville det.
Det var helt i linje egentligen med det här. Men hörni, en sak jag tänkte på, om vi säger det här att Europa och USA håller på att tappa betydelse, särskilt Europa blir liksom mindre viktigt. Det fanns ju förr talade man om imperialism. Jag vill säga att västvärlden, just USA och Europa, tvingar på med våld och med ekonomi och makt och politik och allt möjligt, tvingar på resten av världen sin vilja för sina egna syften. Om nu den här västvärlden tappar i betydelse, är alla antiimperialister nöjda nu? Är det bra? Kanske då för dem.
Det beror på vad som kommer istället i så fall, ja.
Ja, men jag menar, det här har funnits i decennier att man har skällt på imperialism. Det har funnits slagord på. Jag har sett många demonstrationer på tv ute där man står med knytnävar och emot amerikansk imperialism. Om nu den här försvinner, vad händer då? Är det någon annan som kommer in och blir det bättre?
Ja, imperialism och kolonialism, det finns ju oberoende kritik. Men om då västvärlden skulle försvinna helt och hållet, så jag är ganska säker på att andra aktörer skulle ta över det här maktvakuumet, så att säga. Och en av dem som skulle kunna göra det är Kina. Som nu redan har växt och blivit liksom inom den här nu multipolära världsordningen som nu det brukar kallas nu för tiden, så ser vi ju mer och mer investeringar från Kinas sida i Afrika. Vi ser i Mellanöstern Belt and Road Initiative, det vill säga deras massiva infrastrukturinitiativ som de har runt om i världen, och så ser vi också inom Europa, så har vi haft ganska mycket diskussion om det här med teknologi, Huawei, 5G-nätverk och sånt, så att Kina är nu för tillfället liksom, då talar vi om att vi har Ryssland, Kina och USA, men...
Mm. Och här kommer vi in på en väldigt intressant fråga just när vi talar om begrepp. Vad ska vi använda för begrepp och term för att till exempel beskriva det Kina gör för tillfället i Afrika då man satsar väldigt stort på att bygga ut infrastruktur samtidigt för också förstärker sin roll säkerhetspolitiskt där. Och då kommer vi också in på EU, för det är ju intressant nu. Man ska alldeles här under de närmaste veckorna komma med en Afrika-strategi där man så att säga på EU-håll funderar på vilken EUs roll kan vara i Afrika och om man så att säga med lite mer mjuka metoder kan komma in där, då vi vet att då Kina har blivit en väldigt, väldigt stark aktör. 5G är naturligtvis en annan fråga där liksom debatten går väldigt, väldigt het just nu.
Menar du, Rickard, att man fortfarande inom EU funderar eller har man tänkt göra någonting?
Ska vi säga så här, EU funderar ju konstant, men det kommer en rapport, alltså den kommer att presenteras av Finlands kommissionär, så det där så inom de närmaste veckorna det där, men naturligtvis EUs stora utmaningen är förstås det att man saknar det liksom, EU är mer långsamt än till exempel USA och Kina när det gäller att agera. Alla gånger är det kanske inte heller en dålig sak.
Men det du sa, du nämnde en sak jag fäste mig vid här, Rickard, det här att vad ska vi kalla det för då? Som europeer så har vi alltid något slags, känner jag genast det här är något vi borde ha lite dåligt samvete för, det finns en kolonialism här, att blanda sig i Afrika, det är per definition dåligt. Alltså det här är något som vi måste skämmas för lite grann, att vi får inte verka att vi försöker styra där, för då är vi kolonialister och så vidare. Men jag menar, är det inte en form av kolonialism då som Kina ägnar sig åt? På samma sätt. De försöker instrumentalisera sin egen vilja. Det här vill vi ha, det här tjänar vi på. Alltså ger vi oss in där, vi satsar pengar och vi skapar politiska band och beroenden rent av. Är det inte en kinesisk kolonialism?
Alltså nu är det länge sedan jag jobbade i Kina under ett år faktiskt i flera längre sjuk. Så att jag borde kanske inte säga någonting alls. Men jag tycker nog att det som vi inte riktigt förstår är deras sätt att tänka. Det är så, de handlar faktiskt helt, individen spelar ju inte någon roll, utan det har ju alltid varit kejsaren och sen hans undersåtta så att säga. Och det enda som har kunnat fälla kejsaren har varit någon riktigt, riktigt stor katastrof. Bland annat Mao råkade ut för den här jordbävningen och han var ju livrädd för att han skulle mista makten. Och jag har nu ställt mig frågan att det här coronaviruset, man kan säga så som du sa, det är ju inte så många som har dött jämfört med de som svälter ihjäl varje dag. Men är coronaviruset egentligen den här, ska vi säga, ekonomiska triggern? För att det dröjde ju väldigt länge innan WHO reagerade på det här. Och WHO har fått kritik över att man inte så att säga har talat om det allvarliga i det. För att det stryper ju Kinas ekonomi. Mm. Om folk stannar hemma och går i skola och det ena med det femte. Och har man då böjt sig för Kina? Det är så liksom att Kina på något sätt har påverkat. Man är ju misstänksam till naturen som journalist. Är det så att Kina har påverkat de här internationella organisationerna för att försöka dämpa så att säga det här? Eftersom det nu finns det där rykten om den här läkaren som redan i december varnade sina kollegor och så sen dog. Men först blev liksom polisförhörd. Så vad är liksom vad i det här hela? Jag vet inte riktigt. Jag vet inte, kanske en forskare kan säga någonting om det.
Har en forskare här, Marietta Englund, vad säger du?
Ja, så jag tycker det är en intressant punkt just liksom med tanke på det här informationen att ha det då försökt hålla den här informationen inom Kina eller inom de här vissa städerna och så vidare. Det fick mig att tänka på också den här Ebola-krisen. Då 2015, som det också tog ganska länge innan WHO då officiellt sa att det handlar om en liksom internationell kris, egentligen en global hälsokris. För att risken är alltid det att om man går för snabbt och säger det här så påverkar man också ländernas ekonomi, som redan sades här, att därför är det ganska svårt, eller många beslutsfattare är förstås motvilliga med att gå och säga sån här officiellt, för då leder det här ändå så långsiktiga konsekvenser sen för länders ekonomi och så vidare, och sen vill man kanske också undvika en sån här panik att om man nu anser att det kan kontrolleras, men det också reflekterar kanske den här globaliseringen och just den här handelsekonomin som nu vi har idag, att sån här problem kommer att fortsätta, det kommer att komma nya versioner av virus och andra problem i fortsättningen helt säkert.
Men då tänker jag lite så här när du säger det, att för då är jag lite tillbaka där jag egentligen, vi började den här diskussionen, den här när världen förändras och västvärlden tappar i betydelse, det betyder också att Kina får mer inflytande. Och när vi har haft att göra, haft en västdominerad värld, då har det varit, nu har det svajat lite i USA de sista tre, fyra åren så, men annars länder som vi förstår oss på, som vi anser i demokratiska, rationella, står för frihet och sånt där. När nu kommer Kina in på, som styrs av en helt annan, som jag har hört här, helt annat sätt att tänka. Vad bådar det då för den här framtida världsordningen? När vi har någon som vill helt enkelt ha ett maktspel på ett annat sätt?
Jag tror inte vi ska utgå från att Kina alltid kommer att se ut som Kina ser ut idag.
Mm. Okej. Okay. Du är hoppfull eller är du, eller alltså, ja, säger du det är hoppfullt
jag
eller pessimistiskt?
Jag bara konstaterar. Ju... Jag tror faktiskt inte att det är en evig ordning så att säga i det landet. Det tror jag inte.
Ett intressant perspektiv här är naturligtvis det när vi har talat om olika typer av globala aktörer. Vi talar om G20 eller G7, men så finns det ju också det här G2-perspektivet, att vi egentligen kommer att ha USA och vi kommer att ha Kina som kommer att konkurrera på global nivå, att då Europas roll egentligen kommer att vara att bli någon sorts spelplan för dessa två aktörer, till exempel då det gäller utbyggnaden av 5G-nätverk. Och då inställer sig förstås frågan, vilken USAs roll kommer att vara i en sån här tvekamp? Kommer USA då att vara den aktör som ändå står för frihet och demokrati? Jag ser inte att kommer att bli så, men att det är ju någonting som också man talar om som ett möjligt perspektiv och en utveckling.
Men USA kommer ju också att förändras.
Utan vidare, och har den förändrats, det är ju det som vi ser också. Det, ja. Det
men då säger jag då, återigen som barn av kalla kriget här, att det påminner ju om, det var USA och Sovjetunionen förr. Är det USA och Kina och vi är egentligen en spelplan igen då, eller?
Ja, så ser det ut idag, men jag vet inte sen. Är det liksom, kan man säga så att det är liksom så, ska vi säga, med två poler eller tre poler? Vilka de här polerna sen vill vara? Det finns ju massa aspiranter och EU vill ju också väldigt gärna. Hur var det där med, som presidenten sa, med den där fjärde stora som borde finnas någonstans där? Men man kan ju önska allt möjligt, men jag tycker att man måste lite titta på historien, man måste lite titta på vad som händer och man måste lite titta på vad man gör och först sen kan man börja önska.
Mm. Att kanske nu de kommande åren så utmaningar kommer vi ju att ha just med de här frågorna, just med till exempel beroende på förstås vad som händer med Amerikas presidentval och sånt, men under Trumps presidentskap så har han ju ändå liksom tagit ett steg tillbaka från de här multilaterala organisationerna och institutionerna. Han har gått bort från flera fördrag, så som vi har det här INF och JCPOA, alltså det här Irans kärnvapenavtal och Parisavtalet. Så vi har sett att USA ändå har tagit några steg tillbaka, men om det här kommer att vara en fortsatt trend är svårt att säga vid det här skedet. Men jag skulle ändå kanske inte gå och göra liksom svart och vitt liksom skilja linjer, att det finns bara USA och Kina, utan vi lever ändå i en dynamisk värld, och när vi tänker på Kinas roll så har det ju liksom speciellt inom de senaste kanske 15 åren och 10 åren specifikt så har man börjat titta på Kinas roll mera från ett annat perspektiv och inte bara endast från ekonomisk perspektiv.
Sen är det intressant också när vi tänker på de här hoten och utmaningarna. Nu talar vi dels om säkerhetspolitik, vi talar om handel som en utmaning mot västvärlden, men sen kan man förstås också fundera på att är det verkligen så att det här hotet snarare kommer komma utifrån, eller är det så mer att de här hoten mot västvärlden kommer inifrån, det vill säga att det finns krafter som kanske inte tror på de västliga värderingarna, demokrati, rättsstaten och som försöker splittra inifrån, och det här är kanske också, det här är ju en diskussion som i högsta grad också är angelägen för EU för tillfället, och någonting som Yrsa också var inne på, det vill säga med vilket mandat kan till exempel EU gå ut i världen och tala för vissa typer av värderingar om vi inte lever enligt de här inom unionen.
Och det här nämndes ju också i den här München-rapporten, så talar man ju ganska mycket om populism och extremism, höga radikala rörelser och varför inte vänsterradikala rörelser och sånt. Så det är ju sådana krafter som kommer inifrån. Eventuellt så kan de ju också bli sponsorerade eller stödda från andra länder, men ändå då är de här rörelserna kommer liksom inuti.
Mm. Det här, vi för den här diskussionen här i slaget efter 12, alltså apropå att den här säkerhetspolitiska internationella konferensen i Tyskland i München inleds idag, där som samlas ett stort antal statschefer, och där man alltså inför har målat upp en väldigt dyster bild. Då kommer jag till slut här tänka bara på den här svenska läkaren, vad heter han, Hans Rosling, som här om året blev nästan en rockstjärna både på internet och i verkliga livet också, genom att gå runt och berätta att allting egentligen hör på att bli bättre. Kommer ni ihåg det? Att allt färre dör, allt fler lär sig skriva och läsa, allt fler får det bättre och så vidare. Har vi något slags dysterkvistskift på väg här när vi plötsligt... Han har dött, han dog ju tyvärr själv, men alltså när ledarna samlas för världens säkerhetspolitiska aktörer här, då är pannorna väldigt rynkade just nu. Har vi tappat någon slags optimism?
Har den alltså funnits?
Jag vet inte, men jag tyckte det var lite lätt här. Eller?
Jag menar, om man tänker tillbaka nu, var det ju väldigt mycket domedagsprofetior efter andra världskriget egentligen under hela. Alltså, kom och gick så att säga. Att ibland fanns det ju förstås en viss sån här optimism. Och nu tror jag att det finns det fortfarande också, att man kan lösa saker och ting på annan väg. Sen är det ju en intressant fråga att när man ska lösa saker så duger de här våra gamla plattformar. Duger FN, duger EU. Duger NATO? Vad är det man ska förhandla
om? Det kanske det som behöver ritas om lite grann, eller?
Jo, för många av de här institutionerna eller plattformarna som vi har så är baserade just på statsnivå. Men många av de problem som vi har idag är ju övergränsliga. Att det kan handla om sjukdomar, det kan vara just klimatförändringen, rymden, vad som helst, teknologi och sånt. Och det är sådana frågor som inte liksom begränsar sig vid statens gränser. Så att har vi nu sen, när det finns så mycket olika intressen och hela den här systemet, världssystemet ändras och får olika problem och alla har olika intressen, så hur kan vi sen lösa så här stora globala problem på en internationell nivå när det ändå finns automatiskt alltid motsättningar och olika grupperingar inom FN och andra internationella plattformar också.
Det låter lite som ett EU-toppmöte där det krävs att man sitter tills alla sent i natten, tills ingen längre orkar och man går med på någonting, eller hur, Rickard?
Utan vidare, det här med plattformar är en intressant fråga. Jag tror speciellt bland yngre så finns det idag säkert att man är van att påverka, kommunicera också tempomässigt i en annan takt än vad till exempel liksom EU-maskineri malar fram beslut. Men man kan ju också se det här som en möjlighet, det vill säga om det finns vilja så finns det kanske också nya kanaler som vi inte vet om i dagens läge heller, möjligheter att påverka utmaningar som till exempel klimatförändringen och försöka hitta lösningar där.
De riktigt stora frågorna. Det är inte vi som sitter i München. Vi hoppas att de fattar kloka beslut och bygger den på rätt kunskap. Tack så mycket för att ni var med i Slaget efter 12 här. Maria Teglund, forskare, Yrsa Grüne och Rickard Hoso. Tack för att du var med. Jag heter Stefan Winiger. Hej då.